Det här är en podd från Svenska Yle.
Den politiska kampen om den populära videodelningstjänsten TikTok går allt hetare. Den kinesiska appen har blivit enormt populär bland unga och nu står den mitt i det upptrappade handelskrigen mellan Kina och USA. Man kan säga att TikTok har blivit någon form av schackpjäs i de här två supermakternas politiska spel. Och vi ska försöka öppna upp för vad det här egentligen handlar om. För man kan fråga sig att varför en oskyldig nöjesapp för unga väcker så här stort politiskt intresse. Är den verkligen ett nationellt hot som man påstår i USA? Stämmer det att kinesiska staten spionerar på folk via TikTok? Och varför borde vi och helt vanliga kids ute på TikTok bry sig om allt det här? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman, och med mig har jag utrikesredaktör Thomas Silén. Thomas, har du själv TikTok på din telefon?
Nej, jag har inte och har aldrig haft faktiskt heller. Jag har bara själv inte varit så lockad av det, och det har egentligen mest att göra med att jag är stor vän av fotografi och sådär. Jag har Instagram, men det här liksom kortformatet har inte riktigt lockat mig. Så där.
Ja.
Det kändes inte som grejen, men sen när den här diskussionen kom igång, så att om någon nu idag skulle fråga mig, så skulle det kanske snarare vara på grund av de här liksom, i alla fall misstankarna till kopplingar till kinesiska staten som skulle få mig att backa och inte så mycket själva formatet.
Jag minns själv när jag första gången hörde om TikTok, det måste vara ett par år sedan, och jag minns fortfarande att jag skrattade till åt det löjliga namnet, så var TikTok, vad är det nu här då på riktigt? Och jag kunde inte på något vis tro då i alla fall att TikTok skulle bli så här stort och få en sån här liksom politisk betydelse också som vi nu ser idag. För att jag menar, idag så finns det över 800 miljoner registrerade användare i världen, och det här tror jag är lite föråldrade uppgifter, så jag antar att den här miljardgränsen kommer att spräckas så småningom. Och jag menar, det hör ju helt till de absolut största globala apparna, och det här bolaget bakom är också enormt i dagens läge.
Bara användarmängden är ju helt otrolig.
Alltså, det ger ju inte ett sådär hemskt intelligent intryck, det där innehållet. Jag menar, vi talar om, som du sa, vad är det, 15 sekunders videosnuttar som man då kan ladda upp själv och titta på och också kommentera. Jag menar, det är ju väldigt nöjesbetonat.
Det är helt nöjesbetonat, och jag förstår framförallt att den har tilltalat yngre. Och det är lite det som kanske har gjort TikTok så stort. Det är ju två saker där. För det första då, så ska man ju säga att den här liksom användargruppen med de här yngsta som har varit just kring 12 och till och med yngre, kanske just 8-åringar och sådär, det har ju egentligen varit TikToks liksom grundanvändarbas, om man ska uttrycka sig så. Men det är egentligen på grund av den här coronaepidemin så där, som det här uppsvinget för lite äldre också har kommit. Folk har börjat hitta det och man tycker att det ser lite kul ut, man har sjukt tråkigt hemma och så börjar man göra liksom videor om sin hemmatillvaro. Så nu är det betydligt äldre som använder det.
Men det är intressant det här, för att utåt också så har det här företaget bakom TikTok också gått ut med det att man fokuserar på nöje, man vill inte blanda sig alls i politik, men samtidigt så har man också lite blandat sig i politik för att man plockar bort vissa inlägg som inte då helt går enligt kinesiska statens linje, och sen just det att det också smyger in sig politiskt innehåll via de här användarna.
Jag menar, det är som med vilken social medieapp som helst. Jag menar, om du tittar på Snapchat som var en liknande sån här, att du kunde filma dig kort och sen kunde du lägga upp det, eller Instagram eller Facebook eller Twitter eller vilken som helst av de här. Förr eller senare så kommer det liksom finnas olika användare. Vissa kommer bara göra roliga videos för det är det som är kul. Andra inser att det här har potential, jag kan nå en massa människor med mitt budskap, och så börjar man lägga upp då kanske bara intressen i vissa fall, ibland så politiska inlägg. Och sen så då kommer då i det här fallet då TikToks, den här kinesiska censuren då emot vid något tillfälle, som gör att det i vissa fall blir lite knivigt.
Precis. Och den här kinesiska censuren, det att man nu just uppmärksammar den mer, det kommer ju delvis från det att från början så riktar sig liksom TikTok mot liksom den kinesiska marknaden, men ambitionen har hela tiden varit att bli en liksom global jätte, och man vill verkligen utmana Facebook och Google och alla andra så här amerikanska jättar. Man tar också inspiration av dem, men man vill liksom in där på samma marknad och bli en utmanare till dem. Vi var inne på den här kinesiska censuren. Vad vet man egentligen med säkerhet om det här?
No.
Jag menar, är det så att kommunistiska ledningen i Peking systematiskt spionerar på folk via TikTok? Kan man säga det?
Ja och nej. och kanske och alla andra nyanser. Alltså, det som vanligt med Kina så är det inte helt okomplicerat, för dels så har vi en brist på insyn. Vi vet inte exakt vad folk sysslar med i Kina, framförallt inte vad staten har för liksom, övervakningsapparatur. Alltså, från den tekniska sidan så saknas det konkreta bevis på att någon som helst data skulle gå tillbaka till någon slags kinesisk myndighet. Det gör det. Det finns liksom inga sådana konkreta bevis. Det däremot finns är att det finns en kinesisk lagstiftning i Kina som säger att företag som verkar inom vissa sektorer, där bland annat kommunikation, och det här hör till kommunikation, även om det är underhållning så är det liksom en kommunikationsapp. Mm. Så de som sysslar med kommunikation och vissa andra sektorer, de ska alltså alltid rapportera tillbaka en mängd data till en sån här översynsmyndighet i Kina. Det är en sån här internetövervakningssäkerhetslag som Kina har. Och den är skriven så att den de facto skulle kunna tvinga företaget som har gjort TikTok att överlämna en del av datan, vare sig de vill eller inte. Och där kommer ju sen upp till företagen naturligtvis att säga emot. Men det är inte som att Apple skulle säga emot i USA. Då finns det liksom diskussioner och det är en massa juridiska processer. I Kina är det lite mer så att om staten säger någonting så brukar de flesta lyda. För annars finns det ganska svåra konsekvenser.
Från amerikanskt håll så riktas det ju väldigt mycket misstankar just på grund av det här mot TikTok. Så man kan ju säga liksom då att de är inte helt ogrundade. De här
misstankar. Nej, det är den här tekniska aspekten på det. Det är ju det man har fokuserat på. Man har sagt att den här appen, den samlar data om sina användare. Den kan liksom samla ihop en massa sånt som skulle kunna anses som känsligt. Just det här att var du befinner dig och vad du tycker om. Och du vet, vänner du umgås med och så vidare och så vidare. Och, så där. Och det skulle kunna skickas vidare till Kina. Men i sanningens namn så är det ju så att det har man också konstaterat att den här sortens data som den här appen samlar är sånt som andra sociala medier också samlar, ibland till mycket högre grad.
Precis. Är ju väldigt kyliga just nu. Här för några dagar sedan så gick USAs president Donald Trump ut och sa att han är så nu misstänksam mot TikTok och ser så negativt på det att han hotar med att förbjuda hela appen i USA eftersom man ser det som en nationell säkerhetsrisk. Är det här liksom Trumps nu egna funderingar eller är det här nu liksom USAs på något sätt officiella linje i den här frågan?
Man kan svara på det på olika sätt, men vi säger så här, det här är för en gångs skull en sån där fråga som faktiskt har ett visst stöd i båda politiska läger, både republikaner och demokrater. Många har gått ut och stött den här tanken på att man måste reglera de här kinesiska apparnas verksamhet. Huawei, som är den här som på andra håll i världen också har nu utsatts för lite sån här spekulationer kring huruvida de spionerar för den kinesiska staten eller inte. De var ju den första i USA som åkte på en sån här smäll. Ja. Och det här är liksom i samma linje, så att det är klart att det ligger ganska mycket politik bakom. Det har ju hört till Donald Trumps en av många liksom linjer, men en av hans politiska linjer har ju varit det här, nu ska vi gå hårt åt Kina, för Kina har liksom haft ett skevt förhållande till USA när det gäller affärsverksamheter. Och nu ska vi se till att amerikanska företag igen får ett övertag, eller i alla fall hamnar på jämn fot om man ska säga. Så det har ju den aspekten också, men den har, med tanke på allting som har hänt politiskt de senaste åren, och det har bevisats att flera nationer sysslar med olika former av manipulation av politiken via sociala medier.
Precis.
Så har det här också haft ett visst stöd hos andra politiker som kanske inte alls håller med om någonting annat Donald Trump sysslar med.
Ja, och USA är ju inte ensam om det här, för att Indien har också förbjudit TikTok och EU håller på att göra egna utredningar just kring de här frågorna och oklara frågorna kring TikTok. Så det här är ju inte nu bara liksom USAs eget påhitt. Men det som jag på något sätt funderar att liksom varför, jag hör vad du säger, här finns oklarheter, det finns skäl att förhålla sig skeptiskt till TikTok och så här, men varför bryr sig USA så mycket om TikTok? Men finns det inte större och viktigare utrikespolitiska frågor att fokusera på? Eller liksom blir det här nu bara en del av det här handelskriget och det här liksom politiska spelet mellan Kina och USA?
Det här är kanske den liksom kärnan i hela den här frågan. Dels så har du naturligtvis den här liksom trade disputen som det har pratats om liksom överallt i amerikanska medier. Den är jätteviktig i det här sammanhanget. Den hör till den här liksom politiska spåret nu att man ska sätta hårt mot Kina. Men rent så där konkret, jag menar, om man tittar på hur den där appen är byggd tekniskt, så ingen har skickat tillbaka någonting till den kinesiska staten nu vad man kan se. Men det finns delar av den där programmeringen som är krypterad, som alltså gör att den är svårtolkad. Man vet inte riktigt vad det är för sorts data som eventuellt kan skickas någonstans. När det finns den där kinesiska lagstiftningen i bakgrunden som kan tvinga företaget att börja agera i, så att säga, den kinesiska statens intresse. Och det är så otroligt många som använder den, så det finns liksom ett rejält, liksom, en oro. Men sen finns det ytterligare en vidare aspekt på det här. Det här är ganska intressant. Det här har alltså flera analytiker påpekat att det handlar också lika mycket om ett kulturellt krig.
Okay.
Kina har sedan länge en uttalad policy om att de vill återta en, så att säga, ledande plats i världen. Och en del av det är ju det här, liksom, kommunistiska partiets politiska program. Och där kommer då den här kinesiska censuren av till exempel sådana bilder som den här Tiananmen Square, den här gamla massakern som man inte vill prata om, så att säga, i kinesisk historia. Det är Hongkong, det finns liksom andra aspekter, man vill liksom censurera bort vissa bitar. Det, hela den här grejen med att så att säga TikTok eventuellt skulle kunna censurera vissa innehåll hör till det här kulturella kriget. Det vill säga att de kinesiska värderingarna som har funnits i Kina, som har liksom försökt odla och styra där med hjälp av statsapparaten, den vill man nu sakta börja exportera.
Till alla världens unga kids som tittar på TikTok.
Ja, eller till alla som använder den på olika sätt. Det här är som alltså teorin, det här är ju alltså väldigt teoretiskt än så länge, men det kan ligga element av sanning i det, för vi vet ju redan, Cambridge Analytica-skandalen var ju ett sånt exempel på det, när du kan använda information om folks beteenden för att skicka riktad reklam, för att skicka politiska meddelanden. Du kan dela folk genom att, så att säga, trycka hårdare på vissa åsikter för att få dem att liksom verka större än vad de är. Och den här sortens beteende är man kanske rädd för att en sån populär app som TikTok skulle kunna sprida just till yngre på subtila sätt genom att ta bort vissa element eller trycka hårdare på vissa andra frågor sådär, och kanske ursäkta Kinas beteende i vissa lägen och så vidare.
Så man kan alltså säga att TikTok blir här sådär som ett politiskt propagandamaskineri som riktar sig rakt till våra barn, om man vill riktigt hårdra det.
Ja, det är riktigt sån här liksom 1960-tals liksom communist scare liksom snack, men nu ska man inte hårdra det riktigt så hårt, men det finns ett element av det här också som jag tror skrämmer många genuint i USA framförallt, men även på andra håll. Man tycker att det kinesiska inflytandet och makten över hur vi gör affärer, hur vi pratar om saker, att det, liksom, det finns lite för mycket av det nu för tiden. Och det är därför Europa också lite drar öronen åt sig.
Ja, det blir ju intressant att se vilken roll TikTok kan börja spela i politiska val och sånt här.
Precis, och det som är kanske spännande med hela den här situationen nu, att Trump gick ut just och sa att han ville liksom få bort TikTok helt och hållet. Och det har ju eventuellt fått en liten sån här backlash, den har väl inte varit så tydlig än, men det är ju jättemånga TikTok-användare som har sagt att om han gör det, då tänker de rösta emot honom, vilket då har lett till att han istället för det eventuellt har öppnat upp för möjligheten att man skulle kunna få det uppköpt av ett amerikanskt företag istället.
Ja, och det amerikanska teknologiföretaget är ju Microsoft, som nu har rört om i soppa genom att just plötsligt meddela att de vill köpa upp delar av TikTok, och man har tydligen redan inlett förhandlingar. Det känns ju på något sätt som att det här går lite emot Trumps och USAs linje, det att man nu skulle, så att säga, göra business med TikTok. Men jag menar, hur går det här ihop, och vad handlar det här egentligen om? Är det liksom så att pengar vinner över politik också i den här frågan?
Nu, jag tror att det handlar mer om det, just den här politiska aspekten, att han insett att han skjuter sig själv i foten alldeles för hårt om han bannlyser TikTok. Att på sätt och vis så vill han ju ha den där fjädern i hatten, att han ska kunna visa vid valet att se nu, jag tog bort den liksom mest inflytelserika kinesiska appen på den sociala mediemarknaden. Jag sätter verkligen hårt mot hårt, jag står för sanningen och så vidare. Men samtidigt så insåg han att det här är kanske lite ett steg som han inte vågar ta. Sen vet man ju förstås aldrig vad som händer i de här liksom riktiga bakrummen, men det är klart att Microsoft har otroligt mycket att tjäna på det här. Microsoft har varit med jättelänge, men de är lite känd som den här liksom gamla gnälliga farbrorn i gungstolen i hörnet av rummet i festen, som bara sitter och lite så där försöker vara med i samtalet men aldrig lyckas. Man har försökt köpa in sig på massa misslyckade produkter under åren för att liksom hänga med i svängarna, och det har aldrig riktigt funkat. TikTok vore deras väg in till just den här yngre basen. De skulle kunna vara coola igen. De räddade TikTok från att bli bannlyst, citattecken. De får helt plötsligt en helt ny plattform att vara coola på. Och sen är ju TikTok värd enorma mängder pengar. Vi snackar miljarder dollar här. Det är inte liksom små pengar vi pratar om.
Det är alltså en salig stormaktspolitisk soppa med olika politiska intressen och ekonomiska intressen vi talar om. Så det lönar sig att ha koll på TikTok och det som händer kring TikTok, även om man tycker att själva appen i sig är fullständigt fjantig. Thomas Silén, tack för att du kom hit till Nyhetspodden och öppnade upp för det politiska spelet kring TikTok. Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.